Maria, hur mår den ryska självbilden?
Den finns knappt längre.
Joakim, hur bra är den ryska underrättelsetjänsten?
De olika underrättelsetjänsterna är bra och dåliga på olika saker.
Torbjörn, går det att komma åt den ryska skuggflottan?
Ja, men det tar längre tid än vad vi önskar.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen torsdagen den 11 juni. Idag blir det ett specialavsnitt, för det är nämligen dags att svara på era, lyssnarnas, frågor. Vi får in massor av bra frågor, så tack så mycket för det. Och med oss idag för att svara finns Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
Tack så mycket.
Och på länk så har vi med oss Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen du med.
Tackar.
Välkommen till studion, säger också till Maria Persson Lövgren, tidigare korrespondent i Moskva.
Tack.
Vi tar och börjar med läget på Krim, för det är någonting som flera lyssnare undrar över. Det gör både Susanne, Mikael, Erik och Jonas. Krim, det är ju den ukrainska halvön som Ryssland ockuperade redan 2014. Och den senaste tiden så har det pratats en hel del om Krim med bensinkris och hot om vatten och kanske även matbrist på grund av ukrainska attacker. Erik kan skriver att Ukraina skulle väl ha kunnat förstöra bron till Krim om man ville, så varför står den kvar? Och då tror jag att han syftar på Kerchbron, den som byggdes direkt till Krim från rysk territorium efter Rysslands annektering. Joakim, varför står den kvar?
Ja, för att man inte har kunnat sluten. Det är väl det mest sannolika svaret. Man har ju försökt ett par gånger, först med en lastbilsbomb och sen med båtdrönare. Det är nog faktiskt så att man gärna skulle göra det. Men det man gör å andra sidan när man slår ut alla andra broar, de fyra på nordsidan, när man har slagit ut i princip alla fraktfartyg, och det är ju problem med Kerchbron. Den stängs när det är ukrainska drönare i luften ofta. Så att det är svårt för ryssarna att hålla logistikkedjan öppen.
Mm. Krim är ju speciellt, och speciellt i det här kriget. På vilket sätt, Maria?
Man får inte glömma bort att det är ukrainare som bor på Krimhalvön, och att man inte har anfallit så som man gör nu är ju också av omsorg om att man faktiskt är medveten om att det är ändå ukrainare som då i stor grad har tvingats ta rysk medborgarskap, men som i grunden är ukrainare och som fortfarande finns där. Och även när det gäller den här bron så skulle jag säga att det är nog så att Ukraina hoppas ändå att en dag kunna ta tillbaks Krim och bron. För bron har man velat bygga sedan väldigt lång tid. Bara det att det är ett problematiskt geografiskt gatt in i Azovsjön som gjorde att när Stalin försökte ha en bro där så raserades den av vädrets makter. Men sen är det ju så att de som bor där nu och som hörs, de är ju dels inflyttade från Ryssland. Många pensionärer flyttade dit när de gick i pension och de stödjer såklart Ryssland. Men man ska komma ihåg att det här att de ville tillhöra Ryssland, det fanns ett parti där som förespråkade att man skulle gå med, och de fick aldrig mer än 1% i de val som hölls på Krimhalvön, så det har aldrig funnits någon majoritet för att man skulle tillhöra Ryssland.
En annan region som flera undrar över är Kursk i Ryssland. Där gick den ukrainska armén in för snart 2 år sedan, och det här var den första ockupationen av rysk mark sedan andra världskriget, så det fick ju förstås stor uppmärksamhet då. Men nu då?
Jag heter Johan Bagge och jag undrar hur det har gått med det här området Kursk. Har man det kvar eller har man lämnat? Har ryssarna tagit tillbaka? Hur är läget?
Ja, Joakim, hur är läget?
Ja, det är ryskt i allt väsentligt. Var det ukrainarna gick in, höll det några månader och sen så tog det några månader till för ryssarna att ta tillbaks Kursk. Bland annat med nordkoreanska soldater till hjälp. Så det är ryskt.
Något som vi har hört mycket om den senaste tiden, det är den ryska skuggflottan. Och Joakim och Johan undrar om det går att göra mer för att komma åt den. Går det att skriva nya avtal, eller finns det andra sätt att begränsa Rysslands möjligheter att föra ut sin olja och gas med hjälp av den här skuggflottan? Det är något som de tjänar stora pengar på i strid med sanktionerna. Torbjörn, vad säger du?
Ja, det handlar inte så mycket om avtal, för det är ju inte så att säga vi i EU eller i väst som köper den här oljan, utan det är ju Indien och Kina och andra länder som inte är med i sanktionskoalitionen. vad det handlar om nu, det är ju istället att, som vi har sett ett par exempel på, det är att borda de här skuggflottefartygen när de kommer genom Östersjön. Eftersom de ofta har otillräcklig service och försäkring och otydliga flaggstater i bakgrunden och så vidare. Sen kan vi fundera på om vi skulle kunna införa lite starkare åtgärder mellan alla de mellanhänder som är inblandade i sån här handel med olja. Det vill säga oljemäklare och finansiella institutioner och andra som ser till att den här handeln kan fortsätta. Sen har vi också diskussionen kring att man helt skulle förbjuda service av ryska fartyg eller skuggflottefartyg. De är ju då inte ryska på pappret ofta. Och det får vi väl se om det kan få ytterligare effekt. Men jag tror i slutändan så kommer det handla om att vi måste borda de här fartygen, kräva den så att säga riktiga dokumentationen, och när det inte är fallet se till att de inte kan fortsätta att handla med oljan. Vi måste förstå kanske också att skuggflottan är ju inte några enstaka båtar, utan det är ju hundratals fartyg som är inblandade i skuggflottan. Så det blir lite en resursfråga både för vår del hur många fartyg vi klarar av att borda, men det kommer också vara en utmaning för Ryssland att faktiskt eskortera den här mängden av fartyg. Så att på båda sidor så finns det begränsningar för hur man kan hantera den här skuggflottan enbart på grund av att det är så många fartyg vi pratar om.
Vad händer i de ryskockuperade områdena i Ukraina? Det undrar flera lyssnare. Björn har en fråga om motståndsfickor med ukrainsk partisanaktivitet, för sådana har han hört ska finnas till exempel i ockuperade delar av Zaporizjzja-regionen. Vad kan du säga om det, Joakim?
Ja, inledningsvis, de tidiga månaderna i kriget så var det en del motståndsaktivitet, alltså riktiga motståndskämpar som gjorde angrepp, till del stödda av specialförband. Efterhand så har det minskat, alltså de direkta angreppen, därför att det ryska greppet är så hårt och repressionen är så hård. Det är helt enkelt livsfarligt. Och man gör ju från rysk sida kontroller av mobiltelefoner och kommunikation och allt annat som gör det här svårt. Men det som fortsätter, inte minst, det är ju att de kommer med underrättelse till ukrainska försvaret och målangivning och sånt. Och det gör att man kan slå dem med långräckviddiga system eller med specialförband i vissa fall. Så det är inte en sån här andra världskrigsmotståndsrörelse som i Frankrike under ockupationen, utan det här är mer uppgiftslämnare. Men strukturen lär vara mer traditionellt, alltså celler där man inte känner varandra för att man inte ska kunna ange varandra.
Ja. Lyssnaren Katrin har sett videor på sociala nätverk med ryska soldater som sträcker händerna i luften och ger upp för att överlämna sig själva till Ukraina. Och det hon undrar är, vad händer med dem sen, Maria?
Man kan ju titta på när man har fångutväxlingar, då Ukraina och Ryssland utväxlar fångar, alltså sådana som man har haft ett tag. Och om man tittar på de ukrainska fångarna så är de utmärglade och ser närmast ut som de har suttit i koncentrationsläger. Men om man tittar på de ryska fångarna så ser de rätt normala ut. Alltså de hålls fängslade, men på ett betydligt humanare sätt än de ukrainska fångarna hålls i Ryssland. Och en del av dem har ju också velat hoppa av. Alltså de har då valt att stanna kvar i Ukraina och till och med gå med i den ukrainska armén. Man genomgår då olika tester och sådär, så att det inte bara att man kan gå med, utan man ska verkligen kolla att det här inte är någon som kan bli ett problem. Men det är skillnad på hur man behandlar fångarna helt enkelt.
Linus undrar vad det här kriget gör med den ryska självbilden, och han tänker på stoltheten över det som i Ryssland är känt som segern i det stora fosterländska kriget, och det är alltså andra världskriget. Hur har den här stoltheten påverkats under de 4 år som kriget mot Ukraina har pågått och allt som det har fört med sig, Maria?
Det blir väldigt påtagligt vid den senaste så kallade segerdagen då, 9 maj, där man firade den på ett väldigt minimalt sätt. Det var nästan som det var på sovjetisk tid. Och det som blir påtagligt är ju att det här kriget har ju då pågått längre än det stora fosterländska kriget, för i Ryssland så säger man att man började 1941. Man har dolt att man hade en pakt med Hitler före det, så att man visst var inblandad i ett krig redan innan. Men för många ryssar, de har ju en självbild där de hävdar att de har aldrig anfallit någon utan de har bara blivit anfallna. Det vill säga att Tjetjenienkriget existerade inte, Afghanistankriget existerade inte. Och när det här kriget började så var det också många som sa ja men vi har ju aldrig anfallit någon. De som då för första gången insåg att Ryssland hade anfallit då broderlandet som man säger, Ukraina. Så det här har fått enorma konsekvenser för rysk självbild skulle jag säga. Många ryssar skäms över att de är ryssar. Många har svårt att överhuvudtaget ta till att de är del av det här landet och då har de också lämnat Ryssland eller håller låg profil om de är kvar inne i Ryssland. Och allt sånt här som de har varit stolta över som den ryska folksjälen eller kulturen, alltså det är ingenting av det går ju att vara riktigt stolt över längre eftersom man inser att Rysslands rykte är för alltid förstört.
Mm. Vi pratar ofta om hur dåligt det går för Rysslands ekonomi. Både Fredrik och Mikael undrar om Rysslands pengar helt enkelt kan ta slut. Torbjörn?
Nej, tyvärr är det väl så att pengar aldrig tar slut för en stat. Vi kan tänka på det lite mer kanske som en allmän sån här budgetrestriktion, att man kan ha mer eller mindre pengar att röra sig med. Men som stat så kan man ju dels beskatta befolkningen och företagen och sen kan man ju också justera vilka andra utgifter man väljer att prioritera. Så nu när vi tänker på rysk ekonomi och effekter av sanktioner och så vidare ska vi istället tänka oss att vi ska göra Putin och Kremls pengapåse så liten som möjligt så att han inte har råd att köpa så många drönare och robotar och betala så många soldater till kriget mot Ukraina. Så att vi ska liksom inte sitta och vänta på att den ryska ekonomin på något sätt skulle upphöra, för det är helt orealistiskt, utan det här är snarare, vi ska se till att dra ner resurserna för Ryssland, men pengarna så att säga kommer aldrig ta slut som sådana.
Ja. Ryssland har en väldigt stor guldreserv, det har lyssnaren Per hört. Och det gör honom nyfiken. Med tanke på hur guldpriset har stigit de senaste åren så borde väl det bidra till en trygg ekonomi, eller? Hur står det egentligen till med det ryska guldet, Torbjörn?
Ja, det är ju då tillbaks till det här vilka pengar man har. Och guldreserven har ju varit en del av den ryska spargrisen som man faktiskt då har använt för att finansiera kriget mot Ukraina. Där har man ju nallat rätt kraftigt ur den spargrisen, inklusive av de guldreserver man hade innan kriget drog igång. Det finns uppgifter som säger att man kanske har sålt av 75% av de guldreserver man hade innan kriget. Så att det finns helt enkelt inte så mycket guld i den ryska spargrisen kvar att man skulle kunna säga att det skulle kunna se till att stabilisera rysk ekonomi. Det hjälper på marginalen men absolut inte på makronivå.
De senaste åren så har det blivit allt viktigare för Europa att öka sin egen vapenproduktion. Och inte minst då med tanke på utvecklingen i NATO där USA har dragit sig tillbaka. Och då undrar Anna, hur långt bort i tid ligger ett verkligt frigörande för Europa från amerikanska vapen?
Ja, det där är också en sån sak som är komplicerad därför att alla stora försvarsindustrier är i någon mån integrerade med varann eller åtminstone beroende av delar från varann. Så frågan är, när kommer vi ha en europeisk försvarsindustri som mäter sig med den amerikanska när det gäller bredden av system? Vi har det i princip redan, men det är väldigt många företag jämfört med de relativt få stora amerikanska. Men amerikanerna bygger ju inte F-35-an helt själv. Alltså delar tillverkas i Italien och raketstolarna, alltså piloternas räddningsstolar, de är brittiska. JAS motor är amerikansk. Alltså det är en integrering av försvarssystemen här. Så ett helt frigörande, det får vi nog inte. Men det gäller ju att ha en relativt sett stark försvarsindustri som är konkurrenskraftig. Och dit är vi nog på väg.
Belarus nu då, och vad som händer där, för det har både Kristina, Per och Niklas frågor om. Hur är landets relation till Ryssland idag och finns det några tecken på att Belarus kan tröttna på Putin och byta inställning, Maria?
Tyvärr så finns det ju sådana tecken såklart att man har tröttnat på Ryssland för länge sedan, och då har även diktatorn Lukashenko också gjort. Men han är ju i händerna på Vladimir Putin. Det här har ju blivit ett lydrike när han tidigare spelade på olika sätt för att hålla landet som ett självständigt land, så har han ju misslyckats med det. Det finns ju ryska militära baser inne i Belarus som inte fanns tidigare, och han har ju dragits in i kriget, och den egna befolkningen har antingen flytt eller är hårt förtryckt. Det är också så att de som har flytt rapporterar om att deras släktingar som är kvar riskerar att bli förtryckta på grund av att deras familj har lämnat, och de själva blir av med jobbet eller hindras från att studera på universitet. Och det finns många sätt, förutom de fruktansvärda förhållanden som råder i Belarus fängelser, där det fortfarande är dödsstraff. Man skjuter folk i nacken, alltså nackskott, och du som anhörig får inte veta förrän efteråt om din familjemedlem har blivit avrättad.
Hur är det med säkerheten för utländska gäster på besök i Ukraina? Det funderar Anders i Kungsbacka över.
Jag undrar hur det funkar när till exempel kungen eller höga EU-politiker besöker Ukraina. Finns det någon oskriven regel att man inte attackerar sådana gäster? Meddelar man ryssarna att högt uppsatta gäster finns på plats?
Ja, Joakim, hur är det med det?
Ett problem med hemlisar är att man inte får veta dem. Så jag kan inte svara på det, men jag kan spekulera om att, alltså, det ligger ju inte i Rysslands intresse att döda utländska statschefer eller högt uppsatta personer. Men å andra sidan så har ryssarna inte alltid koll på vilka saker som händer. Alltså, det var ju flyglarm i Kiev när påven var där. Så att det är väl inte omöjligt att det kommuniceras på något sätt, även om jag inte vet det. Och det är inte omöjligt att Ryssland skulle dra sig för att då göra anfall som är riktade precis mot de platser där man kan anta att de här utländska gästerna är. Men utländska ambassader har blivit träffade, EU-kontor har blivit träffade. Så att det är inte så att ryssarna är kända för något gott omdöme och silkesvantar.
Det kommer frågor om vardagslivet i Ryssland och hur det påverkas av kriget i Ukraina. Konsekvenserna av omvärldens sanktioner har blivit tydligare för både företag och privatpersoner, konstaterar Jan. Hur hårt står det här mot ryska företag, Torbjörn?
Ja, det är ju en väldigt tvådelad ekonomi nu i Ryssland. De företagen som är inblandade i att producera krigsmateriel, för dem går det ju så att säga bra. Det är inte så att de är alltid jättelönsamma, men de går på högvarv. De får subventionerade krediter från bankerna. De har en stadig efterfrågan. Men det är ju många andra företag i Ryssland som inte är del av krigsindustrin. Och de börjar klaga ganska högt på det här med de höga räntorna och att det är problematiskt. Och vi har sett många av de företagen gå inte speciellt bra. Och tittar man på någon makrostatistik, då ser man att de sektorer som inte är del av krigsapparaten, de har ju negativ tillväxt idag.
Hur kännbara är sanktionerna för vanliga ryssar då, Maria?
Det här är intressant, för att i början av kriget så var det väldigt många ryssar som uttalade sig och sa att sanktionerna påverkar oss inte alls. Men den typen av glada tillrop hör man knappt längre. Så jag skulle säga att alla ryssar på olika sätt är påverkade av sanktioner. Det kan vara indirekt, det kan vara att företag som tidigare fanns inte finns längre. Det är ju en stor krigsindustri, men det är många andra industrier som har stängt ner. Det är väldigt mycket som påverkar det vanliga livet, som att flygplan inte går längre eller att de får problem med delar, så därför är man tvungen att ställa in flyg. Och de här ständiga drönarattackerna kombinerat då med sanktionerna gör ju att det finns en väldigt stark osäkerhet i det ryska samhället om vad som kommer hända, och bara det gör ju att man är trängd som man inte varit. Och jag har sett en del på gatan intervjuer, och det är väldigt många som klagar faktiskt på att deras ekonomi har blivit sämre, att de får sänkta löner inom kommun och alltså skolor och så inte fungerar som det skulle. Så att nog påverkar det alltid, och det är ju som sagt inte direkt men indirekta sanktioner som gör det, eftersom det som är den ryska ekonomins ryggrad, gasolja, fungerar inte som det gjorde förut, och då så finns det hack i maskineriet.
Och apropå det här du sa då med röster från gatan i Ryssland. Flera lyssnare konstaterar att det är ont om rapporter inifrån Ryssland i svenska medier. Och samtidigt så har flera utländska mediebolag korrespondenter på plats. Och Maria, du har ju bott i Ryssland i långa perioder, men i slutet när du hade rollen då att bevaka Ryssland för Sveriges Radio så gjorde du det hemifrån Sverige. Hur kommer det sig då att inte fler utländska medier har korrespondenter på plats i Ryssland?
Det har ju att göra med att i och med kriget så försvann nästan alla på en gång för att det fanns inga spelregler som fungerade längre. Och vi fortsatte åka, jag var där senast i augusti 2023 fram och tillbaks. Men eftersom det blev så hårda restriktioner så blir det alltid en balansgång. Och de ryska myndigheterna vill gärna ha kvar ett antal utländska korrespondenter för att så att säga visa att de är öppna och att de inte alls är slutna. Men då berättar man inte heller att det är flera som faktiskt inte har fått komma tillbaka, som har blivit på olika sätt underrättade att de är inte välkomna, de får inte sin akkreditering förlängd. Men sen finns det också en osäkerhet i samhället som gör att du som utlänning blir behandlad på ett annat sätt, det kände jag själv. Vissa människor vill väldigt gärna tala med dig, de som är emot kriget, medan andra blir väldigt fientligt inställda, och det kan vara ett butiksbiträde som du har träffat 150 gånger tidigare som plötsligt beter sig annorlunda och fientligt för att hon vet att du är en utlänning. Och det där gör ju att det blir väldigt svårt att fortsätta och fungera som korrespondent. Och det är väldigt få som är kvar, som har varit där hela tiden, de har bytts ut. Jag kan bara tänka på BBCs korrespondent Steve Rosenberg. Han är kvar, men han är den här alibit. Så honom rör de inte, trots att de är extremt arga på Storbritannien och har dålig relation med britterna, så har man kvar honom för att visa då att vi har ändå det här, och vid presskonferenser så tilltalar de honom Steve till exempel för att visa att han är lite på deras sida, han är gift med ryska och har barn i ryska skolor och så. Men det finns ju journalister som också har suttit fängslade, och Gershkovits är ju ett exempel då från Wall Street Journal. Han satt ju fängslad på grund av att han gjorde intervjuer i närheten av ett industriföretag, påstod de då. Men det är också så, om man tittar på de här, man talar om att de rapporterar, de som är där. Det är väldigt lite rapporter utanför Moskva, för att risken att du blir tagen av en lokal FSB-agent som vill visa framfötterna är väldigt stor. Även om du sen släpps, men det blir väldigt svårt att rapportera.
Mm. FSB nämnde du där, och det var ju påpassligt. För Tobias har skickat in en fråga om den ryska underrättelsetjänsten. Och den är ju historiskt välkänd, eller ökänd kanske, med olika namn under olika perioder. Men hur ser den ut idag och hur bra är den, Joakim?
Ja, då får man ju börja med att bena i vilka tjänster det finns. Alltså, gamla KGB var ju heltäckande under sovjettiden, hade både underrättelseuppdrag internationellt, alltså utrikesunderrättelsetjänst, men också en säkerhetstjänst internt. Och hela tiden har ju också den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits. Men KGB delades sedan upp i flera organisationer, i huvudsak då i vårt sammanhang nu i FSB, som är säkerhetstjänsten för Ryssland, och SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Ett problem med det där är då att FSB, de ärvde då säkerhetstjänstdelen från KGB, men de fick också ansvar för underrättelseproduktion i det nära utlandet, det vill säga det tidigare Sovjetunionen, för de åkte ju aldrig hem. Alltså, de hade ju kvar sina strukturer i de självständiga länderna, alltså baltiska staterna, i Ukraina, i Belarus och på andra tidigare sovjetrepubliker. Så den underrättelseproduktionen då som FSBs femte direktorat svarade för i det nära utlandet, ja, den får vi säga i Ukraina-fallet, den var rätt dålig. Eftersom det i förutsättningarna för invasionen var att, ja, men det verkar ju faktiskt så att de trodde att de skulle behandlas som befriare av stora delar av den ukrainska befolkningen, inte minst de rysktalande. Och då hade man ju missat hela utvecklingen i Ukraina från 2014 och framåt, definitivt. Så där var man inte särskilt bra. Men sen har den ryska underrättelsetjänsten totalt sett fått svårare att verka i Europa och internationellt i takt med utvisningar av diplomatisk personal, och svårare för ryssarna att verka efter den fullskaliga invasionen. Det som är framgångsrikt som vi vet, det är dels GRUs operation med alltså förbandet som hette 2955 eller heter. Averjanov var chef för det, och det var de som försökte mörda Skripal i Storbritannien, avhopparna. Man har gjort sabotage, man hade en operationsbas i Europa. Och delar av de här håller också på med cyberverksamhet. Och det man har ärvt från KGB i det som förut kallades aktiva åtgärder, det vill säga underrättelsetjänsternas informationskrigföring för att splittra väst, den har varit relativt framgångsrik, och det fortsätter de med.
Hur ser det ut med den ukrainska underrättelsetjänstens kapacitet?
Ukraina har också tre organisationer egentligen. En för utrikesunderrättelsetjänsten, militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten. Och de konkurrerar lite grann eller kompletterar varandra. Men det vi har sett av det är att de har anmärkningsvärt god förmåga i krigsområdet. Men också inne i djupet av Ryssland. Vi såg ju i veckan ytterligare ett attentat i Moskva mot en rysk överste den här gången. Så att det finns ju en omfattande ukrainsk diaspora inne i Ryssland, så att man har möjlighet att uppenbarligen ha nätverk på plats.
Åke undrar vad det finns för sannolikhet för en palatskupp i Ryssland och vad som skulle krävas för det. Alltså då att några av Putins närmaste sluter upp mot honom och tar över. Vad säger du om det, Maria?
Hittills har vi ju bara sett ett enda försök till det, och det var ju när Wagner marscherade mot Moskva. Det kan man väl se som ett försök, fast det misslyckades, och de som ledde Wagner blev ju alla dödade i en flygolycka. Om det nu var en riktig flygolycka. Men det är så här att det finns fortfarande personer i eliten som är emot kriget men som håller låg profil och som har inflytande. Men samtidigt så finns det också elit som stöder Putin och som framförallt värnar om sin egen person och sina egna rikedomar, för de är avhängiga med denna lojalitet med Vladimir Putin. Och någon slags palatskupp ser jag inte framför mig, och jag ser inte heller att folk skulle resa sig, för att det finns en sån enorm likgiltighet och förtrycket är så hårt, men att man tror inte att man har någon chans att förändra situationen, utan man får acceptera sakerna som de är.
Ja, med tanke på den ekonomiska situationen då, finns det något öppet motstånd inom statsapparaten på grund av det som skulle kunna svämma över, eller bland oligarker och höjdare inom näringslivet, Torbjörn?
Ja, men vi har ju hört lite kritiska röster som har sagt att det går inte speciellt bra för ekonomin och våra företag lider av de här höga räntorna. Så att visst finns det en sån kritik. Samtidigt har vi ju sett så många fall av folk som trillar ut från höga byggnader om de har suttit på något gas- eller oljebolag eller något annat företag och mer öppet och hårt kritiserat Putin. Så att jag tror att vi är tillbaka i det här. Det finns en otroligt stark repression, och liksom alla som är i de här positionerna i företag, de är medvetna att både deras ekonomiska framtid och deras personliga säkerhet är helt avhängig av att Putin inte tycker att de är ett problem eller ett hot. Så att jag tror att det är ändå det som är nyckeln här. Sen är det väl lite som vi har varit inne på tidigare. Det oförutsägbara kan ändå inträffa, så att säga. Så att visst, det kan ju hända. Men jag tror som sagt att repressionen och säkerhetsdimensionen av att protestera och motsätta sig vad Putin gör, det gör att det är ganska låg sannolikhet att det blir något sorts större uppror bland de här ekonomiska makthavarna, oligarkerna.
Finns det någon som helst sannolikhet för att Putin skulle råka ramla ut genom ett fönster?
Ja, men alltså det är ju frågan om vi tror att det är mer sannolikt än att han bara dör av en hjärtinfarkt eller någon vanlig ålderskrämpa, så att säga. Så att visst, det kan han väl göra, men jag tror att det är nog liksom, vi får nästan hoppas på att åldern tar ut sin rätt. Eller att någonting väldigt dramatiskt händer på slagfältet i Ukraina som gör att han inser att han har förlorat det slaget. Då kanske det händer någonting. Men jag tror inte i det läget vi är nu, då har jag svårt att se att han trillar ut från något fönster.
Vi har ju spekulerat under flera år om att han har olika typer av sjukdomar som ju inte har visat sig hittills stämma. Men han är trots allt närmar sig 75 och det är långt över medellivslängden för män i Ryssland. Så det är klart att han kan inte leva för alltid och han kan drabbas av saker som vi inte kan förutse.
Joakim.
Vi är ju dåliga på framtiden så att vi får väl se helt enkelt. Men även om Putin försvinner är inte det någon garanti för en förändrad rysk linje.
Då säger vi tack till er. Tack Torbjörn Becker, tack Joakim Paasikivi och tack Maria Persson Lövgren. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan intill. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent är Åsa Velander. Jag heter Björn Gunnér.